is a secret. All you bootleggers hear. Ja, nu är vi igång, Johanna.
Jajamän, nu är det dags igen.
Nu är det dags igen. Och nu är det höst på riktigt utanför mitt fönster i alla fall här i Hampetorp.
Ja, vet du, det är det här uppe också. Det är grått och jävligt. Ja. Vi hade ändå några dagar när det ändå var så här soligt och varmt. Eller så här, varmt kan det låta hit. Men lite så här härligt krispigt höstväder. Ja. Med lite så här fina färger på träden och så. Men ja, nu är det borta, skulle jag vilja säga.
Ja, nej, men höstfärgen har precis börjat här. Men det som gör att vi har passerat point of no return, det är att nu är alla gubbar med orangea mössor ute, för älgjakten började igår.
Mm. Och då får är det extra orange.
Ja, det är inte så mycket löv som orangea som just mössor. Men då vet man, när älgjakten börjar, då finns det inte, då är det no mercy. Det finns inte mycket att be för.
Ja, nej, alltså det är ju fortfarande så här, ja, löven sitter ju kvar på träden här uppe också, men det börjar bli så här grått och nu börjar det bli så här, du vet, här uppe så blir det ju mörkt typ ett halvår och sen är det ljust ett halvår. Mm. Och nu har vi liksom börjat gå in i det här att det börjar bli mörkt ganska tidigt. Mm. Och det känns lite tråkigt, tycker jag då.
Men ja, det kan jag förstå.
Det är som det är.
Ja, det är inte mycket, alltså vi lever ju där vi lever, så att, vadå?
Vi lever ju där vi lever.
Ja.
Ja.
Ja. Och på tal om att leva, hur har motorcykellivet levts för dig då, den senaste tiden?
Motorcykellivet har levts lite grann i alla fall. Jag har, hör och häpna, kört lite nu.
Okay.
Jag kände att mitt knä och min tumme ändå är så här, nu är de så pass bra efter den här olyckan att så här, nu är det dags att köra. Och jag var ändå frisk, för jag hade tänkt köra mycket tidigare, men jag blev ju jätteförkyld där ett tag. Men jag åkte ut en kväll och bara för att känna lite hur det kändes.
Och hur
och det
kändes
gick ändå,
det?
Alltså det är lite blandat, för att det gick bra att köra i trafik, liksom i så här normala trafiksituationer. Det kändes ändå ganska bra. Men vi åkte också ut till en sån, det finns en sån här liten övningsbana som man kan åka, men du vet, så här lång rak sträcka. Mm. Och jag tänkte så här, nu vill jag ju prova på hårda inbromsningar, för det var ju det som jag ramlade på. Och det var lite jobbigt att inse att vad läskigt det är att bromsa nu för tiden. Alltså när man ska göra en hård inbromsning. Så här, men nu, som jag sa, när jag körde i trafiken, då är det liksom inte tvärnit som man gör. Så att då gick det bra, men just det här att gasa upp ganska fort och göra en hård inbromsning, gasa upp fort, hård inbromsning. Det var ringrostigt, kan man väl säga. Och det var väl ändå ganska väntat att det skulle vara det egentligen. Men det var lite så här, tråkigt att det var så. Men jag tänker, jag kommer väl inte hinna åka så mycket mer i år nu då. För nu börjar det ändå bli så här frost och sånt. Lite halt. Men jag tänker, vi får väl se till våren om det kanske kan finnas någon så här liten avrostningskurs eller någonting sånt.
Jo, brukar ju finnas. Det brukar ju finnas över hela landet ju, de där avrostnings.
Ja, jag tänker det kanske kan vara bra, men jag måste ju också ha någonting att köra på vid det laget. Så att, vi ser hur det blir. Men det var lite så här tråkigt också med, för att det är ju liksom bruten tumme och skadat knä. Det var ju liksom det som var det stora fysiska som hände då när jag ramlade. Och det var så här, när jag skulle använda blinkersen nu när jag provkörde. Gud, vilken onaturlig rörelse det upptäckte jag. För det var riktigt så obehaglig känsla i tummen. För den, alltså så här, jag har ju tränat på att liksom få upp styrkan i tummen och sådär. Men den rörelsen gör man ju inte naturligt. Det var skitsvårt att lägga i blinkers.
Då kan man ju fundera över hur de här som designar blinkers knapparna på motorcykeln, hur de tänkte, om de tänkte överhuvudtaget.
Ja, faktiskt. Ja, den är ganska. Ja, nej, den var jobbig. Det var jättesvårt, särskilt att liksom blinka höger. När man ska liksom skjuta ifrån sig. Så att det var lite jobbigt. Och sen så märkte jag det också att när man sitter statiskt med knät, då börjar det ju göra ont. Liksom sitta stilla och så vibrerar det. Men jag fick en liten tröst i det idag. För att jag var på rehab återbesök för mitt knä. Och då sa de att, jag vet inte, jag kan ju inte sånt här. Men om jag ska parafrasera lite, lite generellt, så verkar det vara så att hjärnan har typ lärt sig att det ska göra ont. Och det triggas när man sitter still. Så att det behöver egentligen inte vara egentligen att det gör särskilt ont i knät. Utan det är bara så här hjärnan som tror att det är ont. Och då gör det ont.
Fantomsmärta.
Ja, det var samma mekanism som det, sa de. Så att det... Sen är jag ju fortfarande så svullen och så, fortfarande. Mm. Men det kändes i alla fall lite bättre. Att säga, men det kanske är mer hjärnan än knät. men det där liksom försvinner ju med tiden. Bara man liksom, ja, men man får väl liksom försöka justera sig så gott det går. Det är ju lite svårare på en motorcykel. Du kan ju liksom inte sitta med benen rakt ut hur länge som helst.
Nej.
Men det är ju lättare om du sitter i soffan och sitter stilla, så kan du bara flytta lite på det. Men ja... Vi får väl se, men det är på bättringsväg. Och det är i alla fall skönt att ha kört i alla fall en gång innan säsongen är helt uttömd.
Ja, men det förstår jag att det måste vara.
Mm. Du liksom... Så att jag är nöjd, ja, ändå.
Härligt att höra. Mm. Jag har ju själv varit ute och kört.
Ja, du. Ja. Du, nu.
Vi har ju pratat om den här förestående resan. Nisse och jag till Rumänien. Men det dök upp ett knä här också ju.
Ja.
Och Nisse, han fick ett nytt knä i våras. Och det är en ganska komplicerad operation om man byter en knäled på en människa. Men den är inte ovanlig. Så att, men han har haft lite besvär under sommaren, men tänkt att det där sitter nog bara i huvudet. Så att det är klart vi kommer iväg. Sen blev ju, han råkade väl ut för några bakslag där under sensommaren. Så att jag kände att jag undrar hur jag ska gå. Och kvällen innan vi skulle åka, vi hade bokat färja från Nynäshamn till Gdansk, så ringer Nisse och meddelar att det går inte. Knät är inte med på banan. Så hur gör du nu då, sa han till mig. Och då sa han, men jag åker ändå, sa jag. Fast jag gör inte samma resa som vi hade tänkt, men jag åker på någon slags resa neråt Europa i alla fall på motorcykeln. Och då kändes det som att Nisse blev lite lättad att jag inte också behövde ställa in mitt projekt. Så att jag drog iväg där på lördag lunch i solsken och lite så här frisk septemberluft. Och så tänkte jag direkt att nu ska jag börja den här semesterresan, för att jag ska ju åka liksom, risken med mig själv, det är att jag bara mal på, liksom tar sikte mot horisonten, sitter och kör. Och det vill jag inte ha, jag vill inte ha en sån resa den här gången. Så jag börjar med att bestämma mig för en väg som jag kör utan GPS, en omväg till Nynäshamn, alltså via Katrineholm, Flen, lite bakvägar. Så det är inte den snabbaste vägen, men det gick ju inte ut på att det skulle vara snabbt heller. Så att, då kom jag in i semestermood, kände jag mig det direkt. Och sen på färjan över till Polen, då, till Gdansk, så gick det ju på polsk tv. Vevar de ju nyheter hela tiden, de här katastrofala översvämningarna som var i södra Polen då. Det hade man inte sett någonting av här i Sverige. I alla fall inte jag. Så att jag var lite så där tagen på sängen. Jag visste att det skulle regna, men inte så mycket. Så att jag fick ju direkt att ställa om min första tank. För det var ändå att åka till södra Polen, till Krakow. Det där fick jag skita i. För Krakow var ju typ översvämmat enligt tv-nyheterna. Så att jag då bestämde jag så här. Resans upplägg, det blir kolla väderprognosen. Åk där solen skiner. Så att då drog jag mig lite västerut när jag kom fram där. Så att, och det första dagen där det regnade lätt, det var grått, det var kanske 15 grader varmt och inte jättetrevligt sådär. Och så ganska tråkig väg, mycket trafik, en dubbelfilig motortrafikled och mycket vägarbeten och så konstiga omledningsskyltar där det bara stod liksom vilket ortsnamn vägen gick till. Och i Polen så har de ju slutat använda vokaler för länge sedan i ortsnamn, så det är bara konsonanter och det har varit för mycket för min hjärna liksom, vart ska jag så här. Så jag åkte in på en mack där för att sätta mig och ta en fika och bestämma vart jag skulle åka riktigt då. Och då sitter jag och tittar på min telefon och dyker upp från en sån här hotellbokningsapp, eftersom du är i trakten av får ju föreslå det här, och då dyker upp ett slott. Jag kan ju bo på ett slott, det har jag aldrig gjort. Och så kollar jag på kartan. Ja, det låg åt fel håll. Vadå fel håll? Du ska ju ingenstans. Du har ju semester. Du åker dit näsan pekar typ. Och då pekade min näsa mot ett slott. Lite åt fel håll, men ändå.
Det är ju helt underbart. Ja. Jag älskar mig.
Så då åkte jag till det där slottet och det var sån här, man fick känslan av att det här, det var inte ett gammalt slott. Alltså det var ett gammalt hus, stort, byggt som ett slott, men troligen byggt som hotell från början. För kanske 100 år sedan, jag vet inte. Och jag fick känslan av att de som driver det här slottet, eller hotellet, det är en familj. Och det kändes som en sån här iscensättning från det här tv-program. Hjälp, vi har köpt ett slott. Vad ska vi göra? Så det var liksom massa familjemedlemmar som skuttade runt där lite på måfå. Och ja, det kändes trevligt. Så jag checkade in där på ett rum på tredje våningen. Och så han sa att ja, om du väntar en timme kan du få ett rum på första våningen. Så han, nej, men han tyckte att jag såg lite trött ut. Men nej, men det här är bra för mig. Jag behöver träningen, så jag. Okej, vänta en halvtimme så har vi ett rum på femte våningen. Ja, men det, tredje våningen är perfekt. Och sen en rustik restaurang i entréplanet med rustik polsk mat. Vällagat, gott, trevligt. Så att, ja, men det började jättebra, kan man säga.
Och sen jag hör det.
Ja, och så nästa dag skulle jag ta mig tillbaka till någon slags riktning. Tänkte jag, men jag siktar fortsatt på Tyskland. Och då var det så här perfekt morgon, för då hade det här fina vädret kommit. Så krispig morgon, ändå 19 grader varmt, men skön härlig luft. Och så gick vägen genom krokiga bokskogar, eller krokig väg genom bokskogar. Det var nästan, det var magiskt. Så det var bara toppen. Sen tog jag mig till de forna DDR, alltså gamla Östtyskland, där gillar jag av någon anledning att vara. Och åkte runt där bland en massa småställen och ja, men du vet, oj, här ligger ett konditori, jag skriver av här. Och så in och så käka, dricka kaffe och äta bakelse på konditori. När gjorde man det senast?
Ja, det är ju inte så som man unnar sig det till vardags. Nej, det kan borde man göra oftare.
Ja, det kände jag när jag satt där i Eisenhüttenstadt, som staden heter. Och käkade jordgubbsbakelse och drack utmärkt kaffe till en facila kostnad av 5 euro. Så att det är inte så att man blir skinnad in på bara kroppen heller.
Nej.
Alltså där höll jag på sen i en vecka. Får runt till olika små ställen där det var mest solsken. Undvek autobahn, bara körde småvägar. Vilket gjorde att jag kände också av lite det där som du pratade om med vänstertummen, liksom blinkerstummen. Det är mycket blinkande. Och då satt jag och tänkte att den där blinkersknappen borde man kunna ha satt på ett annat ställe.
Ja, eller i alla fall liksom så här, istället för i sidled, fast jag vet inte, det är väl ganska tydligt då. Skjuter den till höger så blir det höger, skjuter den till vänster så blir det vänster. Men man vill ju ha en sån här upp och ner knapp istället.
Det hade nog funkat, för det jag irriterade mig på, det var att när jag ska blinka höger så slår jag också ganska ofta på styr, alltså handtagsvärmen.
Jaha.
För handtagsvärmen sitter under, ja. Under blinkersknappen. Och så rätt vad Simon, vad varmt det är om händerna. Du har handtagsvärmen på. Och
då, ja, jag har ju råkat tuta x antal gånger.
Ja, men det har ju hänt också. Dock inte på den här resan. Ja, nej, men så jag får runt i alla fall där med påslagen handtagsvärme, 27 grader varmt. Det var ju full sommar ju. Det var ju fantastiskt roligt. Och så dit näsan pekar. Och jag körde autobahn en dag på väg till en stad som heter Goslar. Och då tog jag mig ut från gamla DDR då ner i forna Västtyskland, i mitten någonstans neråt. Och då var det väldigt mycket sån här gammal betongmotorväg. Asfalterad visserligen, men då, så att det var de här skarvarna, badunk, badunk, badunk hela tiden. Och skitmycket trafik. Alltså det var ju så mycket långtradare. Jag har aldrig sett så mycket långtradare någon gång. Och då har jag ändå åkt rätt mycket i Tyskland.
Ja, men alltså hur blir det då? För både att det är mycket långtradare, men just när det är så här fri hastighet. Fart.
Jo, men då får man ju liksom se upp, kan man säga. För att det här var ju trefilig väg. Långtradarna ligger i högerfilen för det mesta. I mittenfilen ligger vi som håller en fart på ungefär, ja, men det gick det väl mellan 130 och 150 i mittenfilen. Och det är lugnt. Och så i ytterfilen kommer de här Mercerna och Audierna som kör i typ 200. Mm. De kör riktigt fort. Problemet är ju när en husbil eller en långtradare får för sig att köra om någon i den här långsamtgående filen och ska ut och i mittenfilen. Och där var det ganska gles trafik, så att det kändes som att de bara blinkade och la sig i mitten. Liksom. Och då har du en hundradel sekund på det, typ, känns det som i alla fall. Och bestämmer, ska jag slå av farten eller ska jag hitta en lucka i vänsterfilen och öka farten och ge mig ut i den filen då? Så, att då fick, så man var ju tvungen att vara på alerten där hela tiden. Och, där, och det var inte bara att svänga.
Var folk ändå generellt duktiga på att hålla avstånd och sådär, utom när det blir sådana där situationer?
Nej, eller? Det tycker jag inte. Tyskar verkar inte bry sig mycket om att hålla avstånd, kändes som.
Utan,
ja, och då känns det också sådär, ja, men det kanske är bättre att köra 150 då, för att slippa ha den där bilen än det som är tillbaka med 130, för det är inte helt bekvämt.
Nej. Ah, gud. Och så ökar man och ökar och ökar.
Ja,
och ökar.
Ja, visst. Fördelen med det är att det plockar ju på mil. Alltså det, milen, det är ju 10 mil i timmen, garanterat. Och där var jag också med om en rolig grej, för att då dyker upp såna här skyltar, när är nästa mack liksom? 46 kilometer. Ja, men hur mycket soppa har jag? Ja, men jag klarar mig till nästa mack. Och så kom ju den nästa mack, hette den sådär Wittenwarenfoffenrufhof. Och så dyker upp en skylt med Wiffenpfaffenharen roten upp, men inte Hof. Och så kände jag att, ja, men jag måste tanka nu, så att jag svängde av där. Och sen just när jag svänger av ser jag att, ja, men det här tankstället som heter Hof, då heter de, det låg i en kilometer, det var nästa avfart en kilometer bort, så jag svängde av för tidigt. Jag tänkte, men det finns väl någon mack här också då, så jag åkte lite småvägar och så dyker upp en skylt med en bensinmack, så jag kör in en ganska liten mack där tankar. Så när jag står där och betalar soppan, så ser jag att de har ju fika här också. Så att jag går ut och flyttar motorcykeln och så går jag in för att köpa mig en kaffe och en chokladbit. Och så när jag ska betala så pekar den här kvinnan som vägrar prata något annat än tyska. Det var ju andra dagen i Tyskland, så jag hade inte upparbetat min skoltyska riktigt. Så att jag försökte på engelska. Pekar de på en skylt där det står att man får inte handla på kort om man handlar för under 10 euro. Så jag står där och känner mig lite handfallen och så försöker jag åberopa mitt tidigare bensininköp. Nej, men det här är en ny affär. Så jag bara, ja, men då kan jag inte fika. Så jag lägger tillbaka min chokladbit och då står en gubbe bakom mig i såna här lastbilsåkarkläder och säger, ich zahle für Ihnen. Jag betalar för dig, säger han då.
Men vad snällt.
Ja.
Åh, vad gulligt.
Ja, men det var jättebussigt. Och så säger han bara så här, biker zum biker. Då var det en motorcyklist
som jobbade
som lastbilschaffis. Då kände man,
vad glad jag blev.
Ja, men det var wow, det här är mysigt.
Ja.
Så att, ja, det gjorde min dag, kan jag säga.
Ja, vilken tur att du inte svängde av på Hof. Även om i början av historien trodde jag så här, åh nej, det skulle ha svängt av på Hof.
Ja, ja, men det kändes helt rätt att inte ha gjort det då. Och sen när jag kom till nästa Hof, när det var dags att tanka nästa gång, då var ju deras utmärkta kontokortsstyrda toalett avstängd. Alltså det gick bara att betala med pengar. Så fick jag gå till en uttagsautomat och plocka ut då. Och där kan man bara ta ut 50 euro som minst. Fick jag ta ut 500 spänn i eurosedlar, köpa någonting där jag var säker på att jag skulle få tillbaks i alla fall några mynt, så en euros mynt, så jag kunde betala toan. Ja, du vet, stökigt direkt.
Ja, gud. Ja. Men det är så ovan att hantera kontanter,
ja,
här i Sverige.
Ja, men man är ju det. Men förutom den där toan där då, och den här kvinnan på macken som var tvungen att ha kontanter för kaffet, så var det kort som gällde hela resan. Det var inga problem liksom med kort. Det går ju ett rykte, förstod jag då, för jag delar med mig den storyn på sociala medier. Och får, är du ju dum i huvudet? Du kan ju inte åka till Tyskland och inte ha kontanter. Jo, det kan man visst det. Alltså om du har lite otur funkar det inte, men alltså det är näst. Tyskland utan kontanter, det som Sverige var för 15 år sedan utan kontanter. Alltså ibland dyker upp en skylt, det gjorde det då, att minsta summa att handla för det, men du kan handla, alla mackar tar kort, alla hotell tar kort, alla matställen, alla butiker, alla tar kort liksom. Och nästa stopp på resan var en stad som heter Goslar. Och den ligger i ett område som heter Harz, som är känt för sina MC-vägar. Fantastiska motorcykelvägar. Så där var ju planen att bo två nätter på ett hotell Och sen ha den här mellandagen som bara åka runt liksom, och finåka på de här vägarna. Men då var jag ju ganska sliten efter de här 40 milen på den här betongautobahn, så att jag kände att mina handleder och underarmar var i behov av att vila.
Mm.
Och lite grann min hjärna också, så att då lät jag motorcykeln stå och så tog jag en promenad i den här gamla Korsvirkestaden som är en jättefin gammal tysk stad med anor från 1000-talet. Och på det hotellet var det ju jättemycket bikers såklart. De hade liksom en MC-parkering mellan husen där, som på eftermiddagen stod det väl en 15-20 hojar där i alla fall. Så att där fanns det många gubbar man kunde snacka med. För det var också en sån där spaning från den här resan. Man pratar ju om att det är ett problem för västvärlden, Sverige och Europa, att vi blir allt äldre. Och vi är ju alla äldre, oavsett hur gamla vi är, så vi är äldre än vad vi var igår. Och det där pågår ju ständigt, men enligt politiker och andra så det är ett jätteproblem liksom. Jag kan säga så här, om det inte hade varit för 60 plus, då hade inte många av de här ställena som jag var på kunnat, de hade inte funnits, man hade fått klappa igen. För att vi, ibland kändes det hotellmatsalen på morgonen som ett äldreboende liksom. Så, så att många körde ju motorcykel såklart, grå hästsvansar, och många körde rullator, det var liksom den.
Alla hade jul i alla fall.
Alla hade jul. Och alla var roliga.
Men jag måste fråga, var det tyska gubbar? Eller är alla tyska gubbar ute på i övriga Europa åker? För att, ja, det känns som att alla tyskar ute åker överallt annars.
Det var ganska mycket tyska gubbar. Men det var också mycket danska gubbar. Jag träffade på hemvägen träffade på ganska många svenska gubbar.
Mm.
Så att, men de tyska gubbar ute åker, de är i Tyskland, de är överallt.
Mm, okay.
De gillar att röra på sig. Ja, nej, men summan av kardemumma, jag åkte runt, sen drog jag mig norrut, lämnade stekt fläskbältet mot friterad fisk, Nordsjön, där är det ju friterad fisk som gäller överallt, otroligt gott, vällagat och prisvärt. Så att det här var ändå en resa som, det var ingen lågbudgetresa, men jag kände inte att jag varit helt ruinerad på att åka ensam.
Mm.
För det är samma pris för ett hotellrum om du är en eller två personer. Det är bara frukostkostnaden som förändrar det där egentligen.
Mm.
Så att, ja, men det kändes som att jag vill göra om det.
Så en resa som inte blev som planerat, men bra ändå?
Ja, det kan man säga.
Det kan man säga.
Ja, det gäller att ha ett sinne som vägen. Öppet.
Ja, nej, men just det där, det hade väl säkert varit kul att åka liksom två stycken, men det är någonting med att åka själv på resor överlag.
Jo, men det är det.
Jag tycker det är rätt nice att man inte behöver ta hänsyn till någon.
Jo, men lite så.
Jag får göra vad jag vill.
Man får göra vad man vill, precis. Så man behöver inte dividera med någon om jag ska svänga höger eller vänster i rondellen.
Nej,
så, ja, men oj,
man kan bo på ett slott.
Ja, till exempel. Det enda som väl kändes lite så där, det är när man, du vet, när man kommer fram, man hakar av sin packning och man går in, checkar in på hotellet och ser in på hotellrummet och gör sig lite hemmastad. Då ibland så kan det vara nice att ha någon att surra med. Liksom. Eller man ska ju gå till baren och sätta sig och ta en öl. Mm. Den dimensionen fanns ju inte riktigt, men då hade jag ju Nisse och en annan kompis, Olle, på Messenger, så att då kunde man ju liksom checka in hos dem där på eftermiddagen.
Mm.
Nu är jag här och så här, så att det... Ja, men annars så, jag tror inte att jag hade pratat så mycket gammal skoltyska om jag hade åkt med en kompis.
Nej, säkert inte.
För då om någon ställer frågan, om du får en fråga liksom i en hotellreception och man är två personer, om man inte svarar direkt, då kommer den andra personen att svara på något språk som troligen är engelska. Men här kunde man kosta på sig, vänta, jag funderar, ja bitte, jag tar det på tyska. Och sa man ja bitte eller nein danke, då var de igång liksom. Då var det tyska som gällde.
Mm.
Och det är 50 år sedan jag läste tyska i 3 år på högstadiet. Så att det finns ju ändå kvar lite grann och det var roligt.
Ja.
Och sen det är ju inte så, alltså det man är rädd för, eller jag är rädd för, det sitter kvar från den här skoltiden, att tyskläraren kommer med sin pekpinn och slår den i bänken så att flisorna ryker om man säger fel.
Ja, det är ju nog inte risk för det ännu.
Det händer inte, för den här äldre damen i reception, hon bara ler fromt och skrattar lite och så ställer hon om frågan. Mm. Och så får hon ett svar och så hjälper hon till lite med svaret så att man själv hittar det rätta ordet. Så att, och då är alla glada.
Ja, men då så. Var det, hur avancerat blev det? Till slut, vart det mer än?
Nej, varifrån kommer du? Vart ska du? Nej, men jag kunde ju säga, ska vi se här. Hej!
Hoff,
nej. Jag kunde säga, hej, jag heter Thomas Jennebo. Jag har en reservation här.
Mm,
jag har reserverat ett rum, ja. Och så ibland så kanske, när man skulle säga ja, bitte, så kanske man sa bara ja. Så. För det har jag lärt mig att när du pratar tyska, du kan prata svenska, men släng gärna till lite bitte eller danke. Det uppskattas. Ja. De är ju ganska artiga i Tyskland.
Ja, man kommer långt på det.
Ja, det gör man. Och råkade jag ut för någon incident? Nej, det gjorde jag inte. Hade jag några maskinhaverier? Nej, det hade jag inte. Däremot så i Polen, på slottsmorgonen där, tänkte jag, nu ska jag vara präktig, nu ska jag kolla lufttrycket i däcken. Det gjorde jag innan jag åkte hemifrån. Men så här, nu är jag på semester, nu ska jag in det som rutin, jag kollar lufttrycket. Men om man ska säga något dåligt om min motorcykel så är det att det är väldigt svårt att komma åt ventilen. Jag borde ha såna här vinklade ventiler till däcken. Så att jag lyckades släppa ut ganska mycket luft i framdäcket när jag skulle kolla hur mycket luft det var i det. Så jag kände att bara, det här var inte bra. Och så var jag inne och tankade på morgonen på en mack och de hade inga såna här lufttrycksgrejer som jag hittade i alla fall. Så att då körde jag ändå med lite halvdassigt lufttryck i framdäcket. Jag tänkte, jag har ju sett såna här däckverkstäder efter vägen. Det borde dyka upp någon. Och så i någon liten by där i en vänstersväng så ligger ett hus till höger, en liten, ja men ser ut som macken ungefär, Galenskaparnas macken. Så jag kör in där och frågar på engelska då, för det här var ju Polen. Där går det bra att prata engelska. Mer engelska i Polen än i Tyskland. Om de kunde hjälpa mig att kolla lufttrycket i däcken. Och det kunde de. Så att då fick jag det professionellt kollat och upppumpat.
Ja, men då så.
Och då kände jag också här, jag är ute på en äventyrsresa. Liksom så här. Jag måste serva motorcykeln 1000 mil hemifrån. Ja, inte riktigt. Men
det är ju bra.
Ja, men det kändes härligt.
Ja, men lite sånt där. Ja, men varför skulle man inte göra det?
Nej, jag tänker det också. Sen, alltså det blir ju lätt, jag sa det i början också, att jag är sån där, jag borrar lätt ner huvudet och bara kör liksom.
Mm.
Och det har ju sin charm, men jag tycker det är lite dumt också. Du missar ju många tillfällen, som det här på den lilla gummiverkstaden liksom, och prata med några och så. Även om det bara handlar om lufttrycket.
Ja, men precis. Hellre stanna oftare och liksom, ja men, bara interagera med folk tycker jag är ganska kul.
Det är en väldigt viktig del av upplevelsen, kan jag känna.
Ja, men det gör ju liksom hela resan mer minnesvärd också på något vis.
Ja.
Eller?
Jag
tycker det.
Hade jag stått själv där vid någon parkeringsficka, kollat lufttryck eller på någon mack haft en sån här lufttrycksmoj och fyllt på, det vet jag inte om det hade blivit en story av.
Nej, då hade du inte pratat om det nu.
Nej, jag hade inte gjort det.
Så att, nej.
Ja, nej, men så att jag rekommenderar alla. Jag rekommenderar alla som har en motorcykel och som har lite sån där äventyrslusta i behåll, gjort. Boka en enkel hytt på en färja ut från Sverige och ge av liksom.
Mm.
Det är inte liksom farligare än att åka runt här hemma, men det känns mycket, det känns som ett äventyr på ett annat sätt än att åka runt här hemma.
Mm.
Det kan jag säga. Och det är
absolut
värt.
Men vad kul.
Ja.
Att det blev någonting till slut.
Ja, men
det har liksom skjutits fram.
Ja, men och så får vi hålla tummarna nu för att Nisse får ordning på sitt knä här under vintern.
Mm. Så att, precis. Kanske kan bli någonting nästa år då.
Jo, men alltså den här, vi har ju kartor och grejer och reseplanering. Det är ju liksom redan gjort. Mm. Så det är klart att vi ska ner till Rumänien.
Ja, men precis. Vi får önska honom krya på knät.
Ja, men det, absolut. Ja, men jag tror att han är vid gott mod, så att det kommer att bli av.
Ja. Det löser sig.
Ja.
Som det mesta.
Jo.
Jo. Nej, men gött mos.
Du, ska vi gå över på nästa segment?
Nästa segment? Är det min tur?
Nu är det din tur.
vet du vad jag har gjort? Jag har kollat på film.
Nej.
Jag har kollat på ett lyssnartips. Så det kan jag ju säga redan nu. Har ni tips på MC-filmer så kan ni skicka in det till brumbrum@motorcykelradion.se och skriva en liten så här. Ja, men den här filmen handlar om motorcyklar. Gärna lite så här kort vad det handlar om också, bara för att det är kul. Annars googlar jag på allting ändå. Men det här är ett lyssnartips som hette, jag tror man säger Torque. T-O-R-Q-U-E.
Ja.
Torque.
Torque,
ja. Torque, på högsta växel, heter den här filmen.
Okej. Okay.
På den svenska titeln då, från 2004.
Okej, okay. Den heter alltså den här filmen. På högsta växel heter den på svenska.
Nej, den heter Torque-streck på högsta växel.
Okej, okay. Varför kan de inte, klar, det blir ännu få vridmoment på högsta växel.
Om man... Ja, det kanske inte lät lika coolt.
Okej. Okay.
Antar jag. Jag vet inte. För grejen med den här filmen, det märks ju att den försöker vara väldigt cool.
Aha.
Så kan jag säga. Ja, men den här filmen var en actionfilm från 2004 då. Det handlar om en MC-kille som heter Ford som spelas av Martin Henderson. Och han har varit i Thailand i ett tag och liksom gömt sig från polisen för att de misstänker att han har gömt knark.
Ingen MC-film utan att någon är kriminell.
Nej, men precis. Men han är ju inte kriminell faktiskt, utan polisen bara tror att han är kriminell. Men han har varit i Thailand en lång stund och sen återvänder han då till Los Angeles för han kan inte sluta tänka på sin flickvän som heter Shane, som är Monet Masur, tror jag man säger. Jag vet inte hur man uttalar hennes efternamn. Men så han ska liksom återvända hem igen då och liksom försöka vinna tillbaka henne. Men då han hinner vara där i typ 2 minuter känns det som. Och sen blir han anklagad för ett mord också. Så att det är han blir liksom misstänkt för mord och då får han ju polisen hack i häl ännu mer än vad han var innan när de bara trodde att han hade massa knark. Men den här personen som blev mördad ingår i ett MC-gäng och den som försöker sätta dit honom för mordet är i ett annat MC-gäng. Så att det är 2 MC-gäng och polisen är efter Ford.
Okej.
Är vi med så här långt?
Ja, ja. Jag är med.
Ja. Så att det handlar liksom, filmen handlar om att han ska försöka liksom rentvå sitt namn. Han vill att rätt person ska åka i finkan. Och han vill bevisa för polisen och för sin tjej då att så här, jag är oskyldig. Det är typ det handlar om. Den här filmen var så intensiv. Alltså, även de här lugnare partierna i filmen som skulle vara liksom lite så här, ja, men när han återförenas med sin tjej där i början, han har inte sett henne på jättelänge, så ska han liksom gå dit och prata med henne. Det kändes inte som man kunde riktigt slappna av då heller, även fast det var liksom en relativt lugn miljö. Och det var så här, ja, men man fick inte andas och tänka på inte vad var det som hände nu, utan bara jättemycket som hände och det var bara så här skitmycket intensiv musik hela tiden och det var så här, det fanns ingen hejd på dem. Och så var det lite, själva storyn var ganska så här, jag vet inte vad man kan säga. Kan man säga att den var lite flyktig? Alltså så här, det var många karaktärer men man hann liksom inte lära känna dem så väl, så man brydde sig inte så mycket om dem. Men detta till trots så var det en så fruktansvärt rolig film. Lite så här icke önskvärt för de som har gjort filmen säkert, för att det var ju en ren actionfilm, det var ju ingen komedi. Men jag tyckte det var så sjukt roligt för att det var liksom, ja, men det här likt tidigare filmer som jag har recenserat, att det är så dåligt så att det blir bra på något vis. Ja, men när det är specialeffekter som är, det är så dåligt. Och det är liksom, allting är så urballat och det är så överdrivet att det bara gör att filmen blir bättre. Men det märks ju att de försöker vara lite cool, men det lyckas inte så bra, skulle jag säga. för deras skull kanske inte så bra att jag tycker den är kul, men jag tyckte den var väldigt kul att titta på, så jag kan ju liksom rekommendera den av den anledningen. Att så här, men var beredd på att den är inte så bra. Så.
Det är en kul konrulle. Inte en kall kon, utan en kul kon.
Exakt. Ja, men det var så här mycket jaktscener, mycket stunts, mycket så här slagsmål. Alltså så här, de åker bredvid varandra och liksom försöker sparka av varandra från motorcyklarna. Vid ett tillfälle så slåss de med sina motorcyklar. Alltså typ så här, ställer sig på bakhjulen och typ så här, slår i framhjulen mot varandra. Och man bara, men vad är det som händer nu? Ja, men du vet, biljakter på tåg, alltså på och i tåg som kör och liksom nu ska vi åka världens snabbaste motorcykel genom så här, genom Los Angeles, och det är så här, men sluta lugna ner. Det var, så det var väldigt kul för att det var så B. Så.
Jag fattar.
Kan man ju säga.
Mm. Jag blir lite sugen på serien, känner jag.
Vad sa du?
Jag blir lite sugen på serien.
Ja, och en grej som var väldigt uppfriskande, för det var ju liksom två separata MC-gäng. Och det som var lite kul, för att det vanligtvis så brukar det vara liksom så här glidarhojar som alla kör. Och så var det ju för gänget som heter Hellions. De körde glidarhojar. Men det andra MC-gänget körde sporthoj. Okay. Alltså... Det kändes som malplacerat på något vis. Men det var ganska uppfriskande också. Så det var ju jättemycket så här. Det var ju inte som att det var någon lugn körning, kan man ju inte påstå. Det var hets hela tiden. Och de här, han som det handlar om och hans liksom kompisar, de körde ju också sporthoj. Och det bästa med liksom han huvudkaraktären Ford, hela hans utstyrsel. Alltså när jag såg det, då jag höll på att liksom gå och lägga mig. Så här, han ska ju vara lite cool. En cool kille som liksom... jag är inblandad i... Så här, folk tror att jag har gömt undan knark och att jag är mördare, men... Så ska han vara lite hjälte sådär. Och så har han en MC-dress, en sportdress. Så står det Carpe Diem över hela överkroppen. Och det är så här... Ja, men finns det någonting värre? Liksom, det är väl det minst coola man kan ha på sig, eller? Liksom, ja, men det känns mer så här... Vad heter det? Shabby chic.
Ja, snarare än coolt.
Ja, så det tyckte jag var väldigt kul att han liksom hade det på sig hela tiden. Var hans Carpe Diem-dress. Och så. Men det var så här, mycket plustecken att det var så här, det var ju mycket kändisar som var med också så här, för gängledaren för det här sporthojsgänget heter Trey, spelas av Ice Cube. Ändå kul att han var med.
Absolut.
Vad sa du?
Absolut.
Absolut. Ledaren för det andra gänget var en som heter Henry, som spelas av Matt Schultz, tror jag man säger. Han är ju med en massa Fast and Furious-filmer. Och det tycker jag ändå... Den här filmen kändes typ som Fast and Furious, fast motorcykel. Och, alltså Fast and Furious är ju också lite så här... lite överdriven. Och det går ju hand i hand med den här. Så man skulle väl kunna säga att det är liksom Fast and Furious, fast motorcykel mer. Om man ska liksom bara sammanfatta det så. Alltså måste jag bara nämna han polisen, huvudpolisen som var liksom han som jagade Ford, är också han som skådespelaren heter Adam Scott. Han har också varit med i jättemycket olika grejer, så det var massa folk som man känner igen ändå, och det var lite kul tyckte jag. Så att den här filmen får inte superhöga betyg, den får 5 av 10, men det var så här, den var superkul. Jag kan rekommendera den om man vill liksom... Alltså, det är inte som att man kan slötitta och bli avslappnad av den, för den är så intensiv. Men den var fruktansvärt rolig. Just av det här att den var så dålig så den blev kul. Men det drar ju ner betyget att det var inte så bra i grunden heller. Så 5 av 10 får den. Torque. Jag kunde hyra den på SF Anytime, kollade jag.
Okay.
Det kostar typ så här 50 spänn att hyra eller någonting sånt.
Men
det var det värt.
Mm. Mm. Kul. Torque. På högsta växeln.
Jajamän.
Bara titeln är ju värd nästan hyran.
Ja. Ja, gud. Ja, det var mycket, mycket kul. Mm.
Ja, men det var alltså ett lyssnartips.
Ja, det var det. Så att, som sagt, skicka in om ni har fler tips på filmer att titta på. För att jag har en hel lista. Alltså det är lite kul för att ju mer jag tittar på, för att varje gång man tittar på en film så får man ju också en rekommendation. Ja. Och där dyker det ju upp ännu fler MC-filmer. Så att när jag började med de här recensionerna så tänkte jag så här, det blir väl typ 5 stycken. Sen är det inte så många mer. Men alltså det finns ganska mycket ändå.
För varje film du tittar som sagt så kommer det fler.
Ja. Ja. Och det är ändå, det var ju ett tag... Jag har mycket så här, lite äldre filmer, men det finns en hel del relativt nya också. Så att man blir så här, jaha. att det liksom ändå, ja, men det är kul tycker jag.
Ja, det är kul att se att det går att producera så mycket filmer, alltså där motorcyklar ändå spelar någon slags roll.
Ja, men visst. Och mycket serier finns det också, de tar väl lite längre tid att gå igenom så, men... Det finns ju där ute i alla fall.
Ja, det gör ju det. Men sagt, vi tar tacksamt emot tips.
Mm. Brum, stabla, motorcykelradion.se.
Just det. Och den adressen kan man använda om man kanske har andra tips. Till exempel roliga såna här semesteräventyr, ställen att åka till om man vill ut och prova och äventyra på egen hand.
Mm. Absolut.
Ja, och då kan man ju... Då tänker jag så här, men... För jag gillar verkligen både Polen, Baltikum, Polen och Tyskland. Alltså det ligger inte långt bort och det är ganska enkelt för en svensk, även om man inte har jättebra språkkunskaper, att göra sig förstådd och ta sig fram. Man fattar liksom infrastrukturen, det är bra vägar, hyfsat vettigt i trafiken, lite så här varning då för intensiteten i Polen på småvägar kan jag säga. Man får vara, men det är väl också det som är kul med att komma och se något annat, liksom att man får engagera andra delar i hjärnan än de man brukar vara, som brukar vara engagerade när man kör här hemma på vardagsvägarna.
Mm.
Lite så. Men vi tar tacksamt emot tips på sånt också.
Något
bra resmål som passar en motorcyklist eller två.
Ja, eller vad som helst.
Vad som helst.
Vad som helst.
Som har bäring på detta med två hjul och något som brummar däremellan.
Ja, eller tre hjul.
Tre, ja, det går också.
Vi har någon trike-lyssnare också.
Ja, visst. Absolut. Ja.
Men fyra? Nej.
Nej, det är ett för mycket. Det går inte. Du. Finns det andra poddar? Ja. Fast vi känner inte till dem. Vi tar dem inte. Nej. Utan, motorcyklar.
Amen.
Ja.
Yes. Nej, det var det jag hade idag.
Och jag har inte så mycket mer annat än att upprepa mig själv.
Ska du upprepa dig?
Jag kan köra repris på min motorcykelresa till Tyskland. Men det är kanske ingen som vill höra. Det är bättre att man lyssnar en gång till i så fall på det här avsnittet.
Ja, men precis.
Så att, ja. Nej, men vi stänger butiken.
Ja, ska vi, det tycker jag vi är.
Ska vi påannonsera en nästa sändning? Det känns som att vi går in i en lugnare period nu.
Ja, säsongen är väl typ slut på de flesta ställena. Men i början på november... Nej, vänta. Jo, i början på november kanske?
Ja.
Eller?
Ja, men vi borde ha fått ihop några spaningar till typ runt 5 november.
Ja, lite längre fram, för att jag ska iväg.
Okej, 12 november.
12 november har vi någonting.
Då har vi någonting.
Ja.
På de vanliga ställena.
Ja, det är bra. Vi måste liksom säga högt till dig som lyssnar när vi ska ha någonting till, så att vi ser till att göra det.
Ja, det blir liksom ett commitment, annars är risken att det inte blir något.
Precis.
Så är det. Ja, nej, men
innan 12 november, då har vi något.
Då har vi något. Absolut. Vi lovar.
Ja, men, det blir bra.
Ja, ha det kanoners, så hörs vi.
Ja, men brum.
Brum.